Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkomna till Filip Fredriks podcast, första för året 2024. Och jag tänkte att jag direkt skulle vilja slå an någon sorts hoppfull, kanske ljus ton då, och bara spela upp någonting som jag tittade på. Jag kan lite kontext först då, bara för att man ska hamna rätt i det här. Det är en dokumentär som ligger på SVT Play som alla kan se, inte alla kommer att se, och jag har hittills bara sett.
Du hittar mycket godis där.
Ja, det gör jag väl.
Men det är fortfarande rekommenderat till dig och till mig, Hårt sex och dokumentären om Ron Jeremy.
Om Ron Jeremy, ja, den ligger för dig. Den, ligger, ja.
Den algoritmen skulle jag vilja att liksom Resumé tar tag i, den här liksom branschtidningen. Det är sin.
Den algoritmen skulle man vilja snacka med. Men du vet, så här, det är också jobbigt med den.
Ringa upp algoritmen och säga, hur är det möjligt? Förstår ju hur det ser ut.
Ja, men det är också så. Mina barn går svin ofta in på SVT Play, men när de går in där, det första tipset de får på för dig, liksom fliken eller vad man nu kallar det för när man går in via tvn, det är ju liksom Ron Jeremy, porrkungens fall. De måste ju undra, vad är det som gör...
Fast
att
jag tänker så här, ibland kan jag tänka, med vissa algoritmer kan jag förstå om man då, okej, okay, då har man var liksom, då kanske man har tittat på någon porr eller något, då kan man förstå det. Men i det här fallet, jag har inte sett Ron Jeremy. Jag har heller inte sett Hårt sex, så då är det ungefär som antingen...
Den ger sig inte, det är så, SVT ger sig inte. Du ska se den här jävla Ron Jeremy-filmen. Vi ger,
ja, men jag undrar
oss
om det är liksom antingen att det är så här, kan den på något sätt säga, okej, okay, 48-årig man, det måste vara Hårt sex och Ron Jeremy han vill se. Att en väldigt enkel algoritm som inte är baserad på vad jag har
en
sett.
En algoritm som inte can take no for an answer. Det är så här, du fattar väl vid det här laget. Det är liksom ett underbete. Eller den dummaste algoritmen som finns i Sverige just nu.
Så här, världens mest envisa algoritm. Men ja, jag kan ju också... Men så här.
Vet du vad det är? Det är en tjatsex-algoritm. Den tjat, ironiskt nog, med tanke på
Ron. Den borde ju bli cancelad. Ja. Den där jävla algoritmen borde bli cancelad. Men det är konstigt, för det känns som att det bara är liksom... I vanliga fall är det baserat... Alltså, jag skulle inte ha ett problem i världen att erkänna om jag hade sett dokumentären Hårt sex. Men det
Det vore sjukt. Hade du sett den hade det varit ännu sjukare om algoritmen hade sagt, jag är en reprisalgoritm, nu ska du se det här igen.
Oh, det är sant.
Ingenting av mina val på SVT Play, tror jag, signalerar att jag är liksom i toppen av målgruppspyramiden för Ron Jeremy-dokumentärer. Jag ser ju bara gammalt mög där på SVT Play. Povel Ramel-dokumentärer. Någon dokumentär om Jack Nicholson under inspelningen av Jökboet. Det är liksom, ja, i och för sig, nu när jag tänker på det, Povel Ramel. Det kanske är liksom... Vet, Ron Jeremy kanske är gubb bara för SVT Play. De kanske inte ens tänker på att det är porr.
Oh, men Hårt sex då?
Ja, men vet du vad? Algoritmen kanske liksom silar bort sexet och tänker, det här är väl ännu en gubbjävel han bryr sig om. Det kanske är Povel Ramel som har tagit mig till Ron Jeremy. Tänk om Povel Ramel visste det. Han kanske är död.
Man ser liksom något slags liksom whiteboard hemma hos algoritmen, ja, där det är liksom Povel Ramel och hårt sex i samma box.
Ja, och Jack Nicholson och Milos Forman och liksom, nej visst, nej det kanske
jag vill inte vara sån, men har man haft, det är väl liksom av alla artister i svensk historia som liksom korresponderar sämst med hårt sex, är det väl ändå liksom Povel Ramel?
Ja,
eller,
ja, lite kanske.
Det var han liksom ett rovdjur på Povel Ramel? Men jag, tro
sällan det. Har jag väl liksom sett maken till något mer liksom asexuellt, åtminstone på pappret. Han, i en annan dokumentär som ligger på SVT Play som handlar om Chilegänget och som jag var kluven till att man skulle se eller inte, för det känns nästan förväntat att man sätter sig och tittar på det direkt när det kommer ut. Men samtidigt när man ser det då så påminns man om hur jävla mycket man liksom tänkte på dem och det de gjorde på 90-talet. Så att det är liksom, ja, det går väl att se. Men då är på Berammen, han delar ut Karamell och Dick-stipendiet till dem, alltså en minut efter att liksom Grand Chilling haft premiär på Berns typ. Han kastar sig över dem som ett rovdjur för att liksom kasta det här priset på dem, sjunger då någon låt för dem förstås, och de står ju där, vet inte riktigt hur de ska bete sig, för de är ju liksom ironiker och är svinkola, och det här är ju liksom den gamla världen, det är lite kul att ta emot det här priset, men det, man ser en liksom en image-ambivalens i dem när de står där på något sätt. Men när Povel då står och sjunger någon liten klurig låt om dem, så är det ju inte Ron Jeremy jag tänker på, det är liksom andra änden av spektra.
Precis, han verkade ju åtminstone under en viss period samtidigt som Eddie Medusa, han var väl liksom i andra änden av det där spektrat då, vad det gäller svenskt snusk, kan jag tänka mig.
Jag minns att jag växte ju upp i Västergötland, där var ju Eddie Medusa oerhört,
han var större än
på många platser. Ja, mycket, alltså framförallt i vår generation förstås. Men
jag vet vad du säger, du vill säga John King på CNN gör live, visa ut, nu börjar det liksom vankas, nu börjar det vankas valtider här igen. När han liksom, vilka är Eddie Medusa counties och vilka är Povel Ramel counties?
En stor grafisk karta över hela Sverige, absolut. Men alltså jag minns så tydligt att liksom
Gullspång is very dominated, ja. Here is all Eddie, it's all Eddie, han är blue, ja. Han är väl liksom, nej han är red, ja. Eddie Medusa är red,
republikansk,
all red.
Men jag mer, alltså jag vet, alltså, när man går i trean i Otterbäcken, Gullspång då, där jag kommer ifrån, Olof Mellberg kommer därifrån, det sägs nu att han ska bli förbundskapten, lite kul tycker jag på något sätt, läste precis att det tycks vara bekräftat nu, någonting har ju det,
har du hans nummer?
Nej, men jag, nej det har jag inte, och det är så, jag blir ingen groupie,
ja, men det är ändå så här, det är ändå läge för dig kanske liksom att fixa numret, det grejer du, så att kan det gå iväg ett grattis mess om han blir det. Ja, men det ska kunna vara kul till nästa vecka. Är,
ja, kanske ja, möjligen, men
jo, men det är så här, grattis till en gammal Gullspångskompis.
Ja, det är så jävla rövslickigt så att det är lite klokt, opportunistiskt och jävligt.
Jo, men vet du vad? Jag kan ändå, det är rövslickigt, men det är någonting i mig som ändå är så här. Ja. Vad fan, det är väl inte så konstigt.
Nej,
så
här,
att du tycker att det är lite kul.
Liksom. Pojkdröm deluxe att känna en förbundskapten, att liksom vårda den där. Liksom. Vi har ju hälsat på varandra på Brillo en gång sen vi skildes åt. Alltså,
och så skriver du, det var härligt att en gammal polare från det röda Eddie Medusa countyt har blivit
förbundskapten. Ja, jag fattar precis vad du menar. Om man jämför med Povel Ramel som blev Blue States demokrat.
Älskar du också John King?
Ja. Men det är ju så sjukt att när jag går i trean, fyran, så är det liksom Eddie Medusa. Alla, framförallt killar, jag vill säga killar som tjejer, men det vore ju en lögn och en efterkonstruktion. Det är ju killar som går och sjunger låten Fruntimmer ska man ha och knulla med, heter låten. Och en av liksom de nyckelraderna i Eddie Medusa-låten då är ju då, fruntimmer är madrasser med hål i. Och det liksom sker om och om igen. Det är någonting så, det är så fruktansvärt länge sedan. Det är liksom, det är längre sedan än andra världskriget, känns det som, mentalt på något sätt. Hur är det möjligt att detta är så...
Men man måste säga det där. Det är så jävla intressant ändå, tycker jag, när jag nu då såg den här, delar av den. Men jag såg ganska mycket då, ovanligt mycket, av Ricky Gervais nya special på Netflix som heter Armageddon. Han är ganska bra på namn och sådär. Det är tydligt liksom. Man fattar direkt, okej, det här handlar om att jorden är liksom på väg att gå, inte bara bokstavtalet att gå under, det är inte riktigt det jag menar, men liksom allt är för jävligt. Det känns som vi lever i en pisstid nu, eller hur? Vad har hänt med den här världen?
Det finns en känsla när man ser Ricky Gervais i hans special att han alltjämt är nöjd med sig själv.
Jo, men det kan han väl vara. Det har ju fan rätt. Ja,
det hade du. Det hade du lika gärna kunnat störa ihjäl dig på. Det är intressant att du är så jävla
flexibel. Det hade du också. Låt det nu få vara så. Men så här. Jag har faktiskt ganska länge ändå, och det är märkligt så här. Ja, när vi första gången när man såg The Office. och ändå golvades av något av det bästa skådespeleriet som mänskligheten har liksom sett på något sätt. Så sen vet man inte hur diversified han är. Han är ingen Meryl Streep, tror jag, som går in och gör vad som helst liksom. Men där blev han ju stor för en. Sen tyckte man, sen såg man en liksom, då på en graf så gick liksom självgodheten upp ganska radikalt fort. Men den blev både liksom vacker och relevant när han gjorde Golden Globe-galerna och liksom ritade om kartan. Det här vi pratade om tidigare.
Ja, det ska man ju verkligen ge honom. Det
ja, men hur jävla hård han var där. Och det var liksom så här, det måste jag säga, där tror jag, där blev han liksom lite untouchable på ett sätt för mig. Alltså som, alltså, förstår man, okej.
Ja, men jag fattar. För att, vet du vad det också är, ska jag bara säga. När du sätter dig ner i soffan hemma och liksom rattar in en stand-up special, vilket du väldigt sällan gör, och det är av Ricky Gervais, det är ett av de här tecknen vi ser på dig som den knoppande högermannen. På väg mot den resan du liksom gång på gång har påstått att jag gjorde för ett par år sedan. Nu är du är där och nosar också.
Absolut, du kan ta det dit. Men
Sitter och ler och skrockar åt Ricky Gervais kritik av woke-samhället.
Ja, jag sitter ju också och förfäras. Det är det jag skulle komma till.
Jo, men för 3 år sedan hade du bara förfäras.
Nu är du som den här jävla tjatiga algoritmen. Du vill få mig till det.
Jag njuter av detta. Jag tycker det är jättehärligt att du är i förändring och att du liksom är på väg in i den här så kallade högervärmen.
Så kan det ju vara, men då är det ingen jävla värd i högervärmen, för att han är liksom, hans förra special var ju liksom mest sedd av alla Netflix liksom såna ståupp specialer och
det finns ju väldigt många sådana, alltså vad fan, det vanligaste som finns bland comedy fans är väl killar som tycker att det får räcka med woke-samhället. Apropå målgruppspyramidtoppar, så är väl det handlar om. De älskar väl.
Ja, men så här är det, då kallar mig högerman, men det jag känner så här, nej, jag hade mycket hellre, det är mycket roligare. Han var ju när han gjorde en ståupp special då om djur, så var det ju mycket mycket mer så där, åtminstone tilltalande kände jag för mig, när man så avgränsar, tänker innanför boxen.
Ja, jag fattar
det. Gör någonting. Så överlag så tror jag menar, jag vet inte hur många svenska ståuppkomiker som är ute och kör sin egen Armageddon, men jag kan ge mig fan på att alla manliga ståuppkomiker i Sverige som gör en show har lite Armageddon i sig. Nu vet jag inte, Schiffert har jag sett nu, han ska väl ut igen, jag har inte sett det, men han ska ju bara vara rolig, så han är ju bra på att känna av ändå så här, vad som han är god smak på, så sätt så jag kan tänka mig möjligtvis att han då undviker det, men liksom 99,9% inklusive vissa kvinnor, tror jag faktiskt. Det är liksom, det är en bra tid för ståuppkomiker nu, för det spelar nästan ingen roll, för de som går på ståupp är ju också liksom höger, väldigt många.
Inte höger då, men de är liksom vi kan inte fastna i det här,
men de är trötta på woke-samhället.
Ja, man måste få skämta om vad som helst.
De är beredda att skratta åt woke-samhället, så att säga. Det är de som sitter där. Det finns väl en viss typ av människor då, jag vet inte exakt vilka de är, som inte går dit. Men det är x antal människor. De människorna som slaviskt ser William Spets nya serie på Netflix, de är inte där.
Stora, kanske. Inte säkert kanske.
Nej, jag har inte ens sett den serien, så den kanske är helt otrolig. Men ja, men då när jag ser den här, och apropå det vi snackade om tidigare och vad Eddie Medusa gjorde, så är ju det där, han på så sätt får man, jag vet, jag kan förlita med Eddie Medusa, men jag tror att han sällan teoretiserade kring det han gjorde. Jag spekulerar.
You think?
Ja, jo, men det vet vi ju inte. Det kanske är liksom,
ja, men han drack ju,
folk som dricker mängd har ju skrivit liksom kanonromaner, så det går ju att dricka,
jo,
och ändå analysera
absolut
sitt eget, men
absolut, men jag har ändå en känsla av att liksom, man kan liksom inte förstå riktigt.
Känsla inte riktigt. Ska du verkligen bara ha en känsla här? Men skitsamma, du får ha din.
Ja, men jag tror att när folk drack mycket på 70-talet som han gjorde.
I Sverige, i så fall.
Ja, men då drack de så jävla mycket så att det liksom, de var knappt människor.
Nej,
liksom,
men vadå, Bukowski? Bukowski ska väl ha druckit liksom en jävla 70 whisky varje dag, och sen när han vaknade upp då.
Kom så inte släpande med Bukowski.
Men han var väl för fan kapabel då till att göra liksom en analys av samtiden och även av sig själv. Skitsamma, vi slår fast då att vi slår fast, vi törs göra detta. Ja. Nu kanske någon kan slå oss på fingrarna, får gärna mejla oss, självklart.
Var är det Medusa kapabel till självanalys eller inte? Mejla till podcast@podff.com.
Till komplicerad, modern självanalys. Det är det vi måste. Att han sa, vi vet ju inte alls hur han var när han satt på sina fester. Då det var någon som sa, han borde göra en biopic om honom. Jag tror att det ändå har planerat sådana. Kanske inte riktigt är liksom topptider för det nu. Men det vore en intressant biopic om man fick reda på att han liksom var, att han var närmast akademisk i liksom analysen av sig själv.
Venn-diagram av sin publik och sig själv.
Ja, men att han också kände att han gick runt och bara liksom spelade hela världen ett spratt, för att han i grund och botten var motsatsen till att kvinnor bara är liksom en hål,
madrass
och så vidare. Men låt säga att det inte var så. Men apropå det, men jag tänker bara den här lätta, när Ricky Gervais går upp där med någon slags camel toe grej som är helt obegriplig. Man liksom så han
högt skurna brallor.
Ja, så man ser hans liksom, man ser hans liksom penis
outline av paketet, eller?
Ja, ja. Och det är någonting i det som är väldigt väldigt svårt att någon tror att det är sexigt. Men smaken är.
Men vänta du, menar du att camel, det här är det mest överraskande jag hört. Kanske i mitt, alltså i år definitivt, för året är ungt.
Men man ser det liksom alldeles för högt uppdragna jeans, så man ser precis paket.
Men alltså så här, vi som har ibland haft högt sittande jeans vet ju att det kommer ju, ibland när man har lågt sittande jeans så kan det vara, då känner man
sig, kommer med ett pris.
Nej, men då känner man sig lite cool när man är lite lågt sittande jeans, man känner sig, det är motsatsen till hur liksom Povel Ramel klädde sig. Han är väl liksom högt, han satt väl liksom knäppt över brallorna ovanför liksom naveln liksom mot bröstvårtorna liksom, den longituden eller latitud, vad fan det heter. Men när man har lite högre sittande brallor och det skär in det, alltså det är väldigt obekvämt. Han måste vara medveten om detta. Att det kan ju inte ske omedvetet att han har en camel toe.
Jag vet inte, han är väldigt enkelt klädd och det är ju genomtänkt däremot. Svart t-shirt, svarta jeans, svarta skor, nothing else förutom en Apple Watch då, såklart liksom.
Jo, men det har han alltid haft, men han, det med högt sittande, skitsamma, men det är klart, det är väl någonting.
Nej, men det
på samma sätt
som
på Berammer kanske hade lågt sittande jeans när han var liksom 25, och att byxor liksom kryper uppåt när man blir äldre.
Grejen är någonting med att även om Povel Ramel hade haft en så att säga manlig camel toe då, så hade man väl inte tänkt på den, eftersom man aldrig tänkte på sånt. Nej, med Povel Ramel på något sätt. Men ja, men så kör han där. Men det är så viktigt för honom och då att säga att han liksom är en, han säger då, alltså det han gör för att ge grönt ljus för sina skämt då, som många är ju, han ska skämta då väldigt mycket om liksom handikappade, han ska skämta om transpersoner, han sprutar ju på med det. Men när man liksom, alltså, tar ut en försäkring för det i början, är man säga, jag är ju skådespelare. Alltså du vet, så han, så det är väl ingen som det, jag kommer, okay. Han sa väl inte just det exemplet.
Han köper sig ett utrymme då, genom att säga att jag är en karaktär här uppe.
Alltså det är precis, vilket är ju egentligen en, om man då skulle vara, om han hade varit lika duktig som Edda Medusa på att göra liksom akademiskt, och det behöver inte ens vara komplicerade liksom, liksom nedbrytningar av så att säga hans innehåll, så blir ju jämförelsen när han då snackar om skådespelare, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vem man jämförde med, men låt säga att han skulle sagt, ja men det är ingen som går runt och liksom tror att Meryl Streep har samma värderingar som Margaret Thatcher bara för att hon spelade Margaret Thatcher. Ja, den är ganska svag egentligen. Så att säga. Det har varit munsbit för Eddie Medusa att sitta på liksom Baltasar i New York med Ricky Gervais och bita och liksom verkligen trycka till Ricky Gervais.
Hans retorik.
Ja, men jag menar så här, det där är, jag kan någonstans tycka, that's what satire is about, we need to laugh. Han går ut Jo, jag vet, men jag ska bara säga, det är ändå, han blir ju liksom inte analyserad av det. Då får man då antingen utgå ifrån att Eddie Medusa bara var en skitstövel, men jag tror ändå inte att Eddie Medusa hade liksom, jag tror inte generellt att han gick runt i det privata och hade de där åsikterna. Nej. Till 100%.
Nej, det tror inte jag heller. Det är könsrock det handlar om.
Men jag menar, det är så jävla fek någonstans när man pratar om, jag har ingen koll på satir för att jag liksom om någon anledning har bestämt mig för att jag inte tycker det är bra, för jag tror att det är på ett visst sätt, att jag bara tänker att det är liksom, man skämtar om korta politiker och så vidare, eller liksom fula
politiker. Men det är liksom, det är det som vi har pratat om tidigare, men man såg Triangle of Sadness, och så är det liksom det, man kommer undan enklare med att driva med människor för att de är rika, och det, då är det kul att se att de är hjärndöda, så att säga. Om vi riktigt då hårdrar vad Triangle of Sadness satiriska liksom grej är, jag såg en film som är väldigt kontroversiell nu som heter Saltburn, jag tyckte att den var ganska kul ändå, om en kille då, någon slags Talented Mr. Ripley-historia om en kille som liksom nästlar sig in bland rika människor, och så försöker han ta över liksom hela liksom slottet och alltihopa genom att manövrera ut folk till höger och vänster utan att spoila någonting. Den har blivit väldigt kritiserad för att den är så otroligt bred i sina penseldrag kring hur rika människor liksom är liksom dumma i huvudet, kort sagt. Samtidigt är det ju så här, är skådisarna tillräckligt bra, då kan man ju tycka att sånt där är kul också. Det är som att man såg liksom Svarte Orm när man var liten, som drev med att kung George III var stenkorkad, och så var det Hugh Laurie som spelade honom, som sen var liksom Dr. House, och han är svinbra. Då är det plötsligt kul med satir också. Då kan det vara hur buskig
jo,
som
men
helst.
Jo, men det är ju ingen disclaimer i början av den här filmen där det står Nej. Att den här skådespelaren
spelar bara en roll.
En sån här människa.
Nej, men det är Ricky Gervais som många komiker gör, som argumenterar på det sättet, är att de liksom har kakan och äter den på något sätt. För de står,
exakt,
de står med en tisha, de står med liksom en Apple Watch, och de är sig själva och sköna, och de tänker fritt, och de är liksom relevanta röster. Men de är inte alls relevanta röster om det de säger är kontroversiellt, för då är de bara karaktärer. Så det är liksom just den ha kakan och äta den grejen. Jag skiter väl i det, jag är inte upprörd över det, men man ser väl igenom det.
Men det, liksom. Jag ska bara säga, det blir lite sämre av den anledningen. Det var det exakt jag skulle komma till. Hade Ricky Gervais haft ett stage name, då är det liksom så här, du vet RuPaul gör väl också specials, så du bara sjunger.
Andrew Dice Clay var väl en gammal referens här nu, men liksom sent 80-tal, tidigt 90-tal, komiker som liksom fick skitmycket skit då bara på 90-talet för att han hatade kvinnor och så här. Han var väldigt liksom misogynistisk i sin humor, men han var ju åtminstone en tydlig karaktär med någonstans brylkräm i håret, jeansväst och liksom så här superkaraktär. Ricky Gervais är ju Ricky Gervais.
Ja, det är det, han är het, du får ju heta något annat nästan om du ska göra det. Men jag menar,
han skulle ju hävda att det är modernare att vara Ricky Gervais karaktär än Ricky Gervais, medan Andrew Dice Clay, det hörde till en annan era.
De kan väl alltid hitta anledningar att komma undan, men det var alltså bara apropå på Eddie Medusa, så finns det någonting i det som jag tycker så här, det är jävligt omodigt att vara satiriker, att våga, om man nu ska liksom dra alla de här skämten som är jätteroliga om handikappade och du vet, ett skämt om att man ska kunna tycka att en människa som liksom bara är en torso i princip, någon han liksom målar upp någon liten karaktär som heter Harry eller någonting, och så liksom säger han, din korta fula jävla, du vet, så håller på mot honom och säger därför att han är homofob, då får man hålla på och säga så till
honom.
Men det är någonting med som bara är att det liksom hela någon sån konstformen satir faller ju om man säger i början att det här är inte jag, men nu drar jag igång.
Men... ja, men det är lite komedi som matematik på något sätt. Att det är en ekvation som går ut. Det här problemet har jag. Jag vill skämta om handikappade, hur ska jag göra det? Jag adderar en faktor här av att en handikappad är homofob. Bra, då går skämtet ut. Ekvationen går ut. Titta, alla är nöjda, det här är väl bra. Det är någonting med det som, det tar ju bort något oförutsägbart och liksom halsbrytande.
Ja, men, och jag menar, det kanske inte är världens nyaste tanke, men det blir väldigt i denna liksom cancelkulturtid, då är det ändå så här, jag är ju lite rädd för att bli cancelled, men jag vill också dra på, men då säger jag på det här sättet och då kommer jag undan med det. Jag tänker det är därför viss konstnärer, de som, och för det slår man förstår det ju någonstans också, för de som då drar på utan bara helvete och tänker nu får du bära eller brista. Vår kompis Paul Hollander gjorde ju, han fick ju sen gå ut och förklara sig, men han åkte ju till, om det var Litauen eller Lettland, och så låg han då bland annat under en väldigt kort liten stund med en prostituerade, och hans tjej filmade samtidigt. Det fanns ett budskap där, men när filmen släppte så var det liksom lite så här, nu får ni göra era egna tolkningar här. Och det var ju, i dessa tider hade ju Paul rykt så det bara sjunger om det, tror jag. Men jag menar, det är ju det som man säger, det är väl där skillnaden är liksom, konstnärer ändå, om man ska ge dem lite ibland, de vågar ju köra på utan, de går ju nästan, vissa går ju runt på stan och njuter av att vara missuppfattade och hatade.
Ja, men inga jämförelser i övrigt, men jag kommer ihåg när vi gjorde tv-programmet Ursäkta röran. Nu ska vi inte välta oss i gammalt mög vi har gjort här, men då gjorde vi väldigt då kontroversiella inslag på stan och liksom bland annat då intervjuade.
Framförallt gjorde vi den här SM i
med Robinson Emma, precis, ja, Emma Andersson. Och då så minns jag att vi diskuterade, ska vi ha en liksom kontext för detta? Ska vi förklara att vår tanke med det här är att hon är en stor förebild för unga, vilket hon verkligen var då hon hade vunnit Robinson, eller om hon hade varit med i Robinson, hon vann något Super Robinson sen, tror jag. Men, och det finns en historielöshet bland unga, och hon är ju bevisligen historielös, borde hon vara en förebild då? Ska man liksom vara, och din mamma är historielärare, hon har ju gått in i klassrum en gång och frågat folk, vem här inne vet vem Stalin är, och ingen räckte upp handen, typ. typ, oj, det är liksom fara och färde, historien håller på att liksom springa bort från unga människor, bla bla bla. Vi känner bara så här, fan mycket tråkigare och präktigare det blir om vi berättar det innan. Nu gör vi bara det här, och så får folk göra vad de vill av detta. Och så var det ju skitmånga som tyckte vi var helt vansinniga som gjorde detta. Det var taskigt mot henne förstås.
Ja, men vadå, vi fick ju sparken. Vi fick ju sparken för det, för av denna. Vi försökte reparera det efteråt genom att agera likt liksom Ricky Gervais liksom på något sätt. Men jag säger bara, det kan, sanningen är väl, eller bara slutändan så här, det blir aldrig stor konst om man liksom vill svära sig fri, eller som du säger, man både vill ha och äta kakan, så kan man inte skapa stor konst.
Och då är det som en IKEA-manual liksom. Om man har en IKEA-manual till det man ägnar sig åt, så blir det ju tristare bara. Det blir mindre halsbrytande och liksom svindlande då på något sätt.
För det är i grunden så att de modigaste är de som gör kontroversiella grejer. De har en kontext för det. De är, precis som Ricky Gervais säger, det är en persona, det här är inte jag, men som pallar trycket. De som liksom pallar och blir liksom arkebuserade, förlorar allt de har och äger. De är ju de modigaste som finns.
Jag ska vara väldigt försiktig med att citera Bob Dylan i den här podcasten.
Givetvis. Nej, men han är ju
en sån. Jag kan ju se mig själv utifrån. Men någon frågade honom någon gång när han hade gjort, jag tror han gjorde en annons för Victoria's Secret eller något sånt där. Och då var det någon som sa, vad menar du med det här? Och så, men jag har mina tankar med det här, och det är liksom bara det. Och då sa den här personen, är du inte rädd för att bli missförstådd? Och då sa han, what's so terrible about being a little misunderstood? Och när man tänker på, ja, så länge, visst, det kan ju kosta ens levebröd, och det kan ju gå åt helvete för en, men det finns ändå någonting i sig. Ja, men missförstå mig då. Det är väl liksom inte hela världen.
Det var det, men det var angående då bara när vi började snacka om Eddie Medusa. Och den här diskussionen kan du väl ta då med Olof Mellberg över en öl. Men kan vi tycka till nästa podd, ja, så har du mässat honom.
Ja. Önskat honom all lycka, och så ser vi om överhuvudtaget kommer ett svar.
Ja, du måste ju få in Gullspången,
ja,
då. Du måste få in någonting, minns våra dagar.
Ja, men det blir det,
men
det,
skit i Medusa nu. Ja. Skit i Medusa
nu. Det är klart att jag inte kan liksom lyfta Eddie Medusa i det här första semestret. Det skulle vara liksom vansinnigt. Men det är klart, när han sitter där, mässen regnar in. Det är från en del människor vi känner, Jonas Olsson, fotbollsspelare. Han,
ja, men han får ju massa mess från folk som det är bara liksom
väntade mess,
vanligt,
ja,
liksom skåpmat. Ja. Han ser
men
inte
mässet
från
mig, det är ett mess han skulle kunna hålla upp över lunchbordet. Jaha, nu börjar alla jävla dårar liksom krypa ut out of the woodwork.
Jag måste säga en sak, det är ganska ändå, vi har ju verkat många år i offentligheten, och när man verkar i offentligheten så springer man in i många offentliga människor.
Ja.
Är det så ändå att vi aldrig har träffat Olof Mellberg?
Jag har ju gjort det, säger jag ju för fan.
Jo, men det vet jag. Men jag menar, alltså, för jag skulle komma till det nämligen. Jag tror aldrig under vår yrkesverksamma tid tillsammans har vi inte träffat honom. Så jag menar, kan det vara så att han inte ens kommer ihåg det överhuvudtaget?
Ja, kanske. Men jag vet ju att jag spelade ju väldigt mycket bandy med hans bror. Och det, och min bror spelade med honom. Jag menar, så här, den kopplingen finns där ändå. Det är liksom, han är en bror.
Vad heter hans bror?
Ja, jag trodde ofta att han hette Olof. Men jag tror att han heter Henrik Mellberg. Men fan, tänk om jag har fel då.
Vadå, att hans bror också skulle heta Olof?
Nej, jag trodde det först. Men sen kom jag på att det är Olof Mellberg som är Olof Mellberg. Eller det var bara ett hjärnsläpp. Jag tror att han heter Henrik. Jag kan ha fel i det. Jag har inte bott i Otterbäcken och Guldspång sedan 86. Så det är länge sedan, liksom, när Palme sköts. Men då spelade jag och hans brorsa bandy i Lidköping den dagen. Morgonen när Palme hade mördats. Och vi enades om, han och jag, att vi skulle spela för Palme. Och så förlorade vi med 7-0 i första matchen och åkte ur. Så det var vad det var. Men det finns mycket beröringspunkter jag skulle kunna ta upp. Men skit i det nu då. Det som gjorde mig...
Ja, men du är säker på att han också har suttit igång lustigt ändå. Så här, jag tror faktiskt att jag... Fredrik Wikingsson och jag, det var jävla roligt. Vi växte ju upp ihop.
Nej, men han är ju 4-5 år yngre. Du vet, på den tiden det var mycket. Nej, han har aldrig tänkt på det. Så det finns
alltså Henrik Mellberg nu. Henrik Mellberg, han är en försäkringstjänsteman bosatt på Resarö utanför Stockholm.
Ja, okay. Född 74 ska jag gissa.
2 år äldre än Olof är han. Ja. Jag tror att Olof kanske är... Han måste 77, vara lite, han måste ha 73 tror jag kanske han är då.
Nej, han har 74 kanske, ja.
Ja, Henrik tillhörde Sverige lite i tennis i sin åldersgrupp. Och
ja, det gjorde
1994 2 mål när hans Villa Lidköping förlorade JSM-finalen. Där var du inte med du, ja. I bandy mot Edsbyn.
Nej. Så men, ja, det är han. Fan, vad kul, ja.
Ska du mässa honom också här, eller? Vad kul med brorsan.
Nej, Luba, gå den vägen och hoppas. Nej, vad fan. Det får, så här är det. Det är ett mess Olof Mellberg kan hålla upp för sitt lunchsällskap och verkligen så här förnedra mig på distans. Nu hör den här jäveln av sig. Alla smörar för mig plötsligt. Vi får se. Jag ska ha med sån. Vi är en vecka sponsrade av vännerna och elbilsexperterna på Karla.se. Om man går runt och är sugen på att sälja sin elbil så gör man det hos elbilsexperterna på Karla.se. För är det något de kan så är det elbilar och laddhybrider då. Som privatperson så är det ju inte lätt att veta vad värdet är på en bil. Det känns ju nästan till som en alltså, ogenomtränglig djungel. Är den lite skadad kanske man inte blir så kaxig vid en försäljning. Det ska man lämna då åt experterna och låta Karla.se sköta jobbet och göra det de är bäst på.
Jag går in på Karla.se och knappa in din bils info då för att få en snabb och gratis värdering och ett bud. Och väljer du att acceptera budet, ja, då får du gratis upphämtning i hela Sverige och pengarna på konto direkt vid upphämtning. Du slipper allt krångel och Karla sköter allt från pappersexercisen till dammsugning av baksätet. Och just nu har Karla en sjukt bra kampanj där du får 3000 kronor extra för din bil när du värderar din bil och pratar med en av Karlas inköpare.
Du uppger då koden Filip och Fredrik, ett ord Filip och Fredrik, så läggs 3000 kronor extra till på din betalning. Koden är giltig till och med 2 maj. Bättre blir det inte. Gå in på Karla.se nu och få den här gratisvärderingen och sälj din bil. Koden Filip och Fredrik, alltså ett ord. Tack till Karla.se. Vi är denna vecka sponsrade av Unibet och SHL-finalen är äntligen igång ikväll. Torsdag är det till exempel då match 3 mellan Rögle och Skellefteå. Finalen har börjat tajt. Skellefteå vann den första tajta matchen med 1-0. I match 2 så kvitterade Rögle finalserien med samma siffror. Du kan spela på alla matcher i finalserien hos Unibet, men det är såklart inte bara svensk hockey som är i sin slutfas. Stanley Cup-spelet är igång. Ditt kära LA Kings, Filip.
Ja, jag ska gå och se dem här faktiskt. Ja. På fredag ska jag se dem på plats mot i Oilers. Crypto Arena mot Oilers. Det är något speciellt måste jag säga att vara i Crypto Arena. Alltså vissa dagar så kör de både basket och hockey i den där jävla arenan. Jag vet inte varför, det är som ett barn att man fortfarande är fascinerad av det. Det har ju ingenting med det, så här, hur det går att göra. Jag ville bara säga det. Det kan man givetvis spela på. Du kan hitta hundratals spelmöjligheter på varje hockeymatch och spela på SHL och NHL hos Unibet. Unibet är stolt huvudsponsor till NHL. Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt.
Vi säger stort tack till Unibet. Men klippet då är inte från dokumentären om Killinggänget utan det är en annan dokumentär på SVT Play som då ibland så...
Är det enda formatet måste jag säga? Är det liksom ett format på ett måste alla dokumentärer vara 3 timmar långa? Jag säger Killinggänget har betytt massvis för massa människor. Jag tyckte de var helt otroliga när de slog igenom. Deras legacy är oöverträffad. Det är det väl inte, men den är odiskutabel.
Ja, verkligen.
Men att det, jag tänkte inte så, hur fan fyller man 3 timmar med dem i en dokumentär?
De är många också, så alltså, det jag har bara sett första avsnittet.
Jo, men du hade lika gärna kunnat såga, jag menar att alla dokumentärer nu, eller väldigt många, är 3 timmar. Det är liksom, jag såg en kanondokumentär om liksom Martin Luther King på 1 timme. Det går också.
Det gör det verkligen. Men det är ändå, du vet, det finns vissa sekvenser, du vet så här, Johan Rheborg pratar om sitt självhat och liksom hur mycket problem han har haft.
Ja, men det är inget fel i det, jag säger bara det, men jag säger 3 timmar, det är att kräva mycket.
Ja, men han spelar då liksom Percy Niligård och det är Nile City och så vill han se sin tagning för han tror han kan göra det bättre och Walter Söderlund tror jag som är regissör före Thomas Alfredsson då han säger nej det skiter vi och då blir Johan Rheborg så jävla sur så han stormar iväg. Det, liksom, det har någonting att när man har sett alla de här sekvenserna och jag såg dem på VHS, jag såg de här liksom, Nile City, Percy Tora såg jag en gång, det tyckte jag var hopplöst, men Nile City såg jag liksom åtskilliga gånger och att då se sekvenser, okej okay, när han spelar in det var han vansinnig, alltså det har någonting, liksom, det är modern historia, populärkultur, någonting. Men en annan dokumentär då, som har gått på bio tidigare nu ligger på SVT Play, det är liksom mer på Povel Ramel än Killinggänget och det handlar ju då om, håll i hatten nu, jag vet att du kommer sucka nu, men dokumentären handlar om Galenskaparna. Jag har ju läst en bok om dem precis och det är också en stor del av min uppväxt. Det är liksom 10 år före, liksom Olof Mellberg-tiden var ju Galenskaparna för mig när jag var liksom 12-13 år, Macken och så vidare. Skitsamma. Ibland så kan dokumentären...
Claes Eriksson, satiriker.
Verkligen. Och dokumentären inleds med ett 15 sekunder långt klipp som jag skickar till dig nu, vi ska se det tillsammans så att vi spelar upp dem också, som för mig är något av det ljuvligaste, alltså det är så här, ibland kan dokumentärer slå an en ton och man älskar direkt personen där det dokumentären handlar om.
Kolla nu.
Titta nu.
Förvillelse, det är ju det jag jobbar med. Jag fascineras av det ibland, hur lätt man förvillar livet. Man kan liksom vakna en morgon i mitt fall då, och det var jobbigt att så ser man fan det är Champions League match ikväll. Fan vad roligt. Och så blir allting jätteroligt framtiden.
Det ringer in hela mitt liv.
Det är så mycket som slår mig när jag ser det där. Dels då hur mycket jag älskar honom och hur mycket han liksom betydde för min barndom och alltihopa. Det är en sak. Men så här, hur sant...
Tjurig jävel.
Ja, men, ja, men vad fan, det är folk. Men så här, dels så här, hur sant är det han säger? Fan, man kommer på att det är någonting. Hur betydelselöst det ens kan vara en Champions League-match i hans fall. Det kan ju vara mycket annat. Det är liksom så här, och det är klart att det där en Champions League.
Som i mitt fall, ikväll ska jag gå på David Copperfield med mina barn i Vegas.
Ja, det kan väl vara kul kanske. Ja, men så här, det hjälper den inte om man är kroniskt sjuk förstås, eller om det är någonting, om livet är riktigt jävligt. Men när det är så där lyxjävligt som det kan vara ibland, man bara känner en allmän leda.
Ja, fast vet du vad, jag tror även att det kan vara så. Sen är man kanske rätt ner i liksom, folk rätt ner i liksom helvetet igen.
Källaren igen, ja.
Men jag tror ändå att anledning till möjligtvis till att kroniskt deprimerade människor överhuvudtaget överlever, det är kanske att man är möjligt att hitta sitt eget Champions League då.
Ja, men jag tycker det är ett så perfekt exempel för honom också. Det är otippat med Claes Eriksson, att han säger just...
Men är det en dålig är det en trailer?
Nej, dokumentären börjar precis så här. Det bara drar igång och sen så fortsätter...
Men skrämmer iväg många.
Nej! Jag tycker det är så... för han pratar ju då. Det tycker jag också...
Jo, men det skrämmer inte iväg dig.
Nej, men det han säger är ju så relaterbart och trösterikt. Att så här, jag kommer ihåg när jag såg filmen Manhattan med Woody Allen. Det slutar med att han ligger på någon soffa med någon diktafon och bara rabblar om allting som gör livet värt att leva för honom. Och då fanns ju inte Champions League förstås, så han vet väl fortfarande inte om att det finns. Men för Claes Eriksson är Champions League-matcher, vilket man inte väntar sig riktigt med honom. Men det är liksom lite utanför liksom förväntansbilden för vad man tror om en sån liksom, ja, men tvär komikergubbe som han är. Det var så jävla tröstrikt. Dels också för att det han kommer till då efter han har sagt det är ju att det han har försökt ägna sig åt i livet är att skänka villfarelser till folk. Det vill säga, ja, de vaknar upp, livet är piss. Ja, men ikväll ska jag gå och se Galenskaparna som gör Stinsen brinner på Lånensbergsteatern eller något liknande. Och då tänkte jag så, tillät till och med mig själv att tänka. Ibland är liksom man tänker, nu ska man sätta sig och podda, vad gör man det för? Ja, okej, jag ska inte jämföra mig själv med Claes Eriksson, men tänk om lite av grejerna du och jag har gjort har varit den här grejen för folk. De ska få gå och se någon film jag gjort. De ska, eller få. Men liksom så här, att det kändes mindre meningslöst med att vara vi plötsligt.
Ja, men
plötsligt.
Också att det kan vara det här för oss. Ja. För dig och mig.
Ja, så kan det också vara. Men jag säger,
att en pissmorgon är med massa grejer. Som bara liksom, jag känner att allting bara ligger över mig. Och att det är stressigt och jävligt. Då kan jag först tänka, vad jobbigt det är att man ska podda nu då, för jag kanske liksom, det är mycket som ska hinnas med här på morgonen. Men sen när man väl sitter där, det är ju någonting annat dock när man inte ser fram emot det. Men hur som helst är det ändå de här små stunderna i livet då som, jag menar, oftast tänker jag också, ja, men det blir ju kul att podda. Och det är väl det man överlever av då egentligen. Det är väldigt existentiellt det han snackar om där, Claes Eriksson.
Eller ja, men liksom jämförelsen är inte klockren då, eftersom du kanske inte akut ser för, det räddar liksom inte din morgon när du vaknar.
Ja, men det var ju det jag sa. För andra människor kan det ju vara något annat. Nu kan jag titta på det. Men jag menar, ofta så kan jag också känna att jag behöver bränna ut mig själv.
Ja, men det är någonting med liksom. Och i fallet av Woody Allen så är det liksom någon skiva som heter Potato Head Blues, eller vad han nu ligger och pratar om i sin diktafon. Men det är just de där 20-30 grejerna, om man nu bortser från liksom vänner och familj och sådär. Men de 20 grejerna man har i livet som är motsvarigheten till hans Champions League-match som han ska se senare samma dag, som gör att de blir lite lättare. De är så jävla värdefulla.
Ja, men det är ju det där man kanske måste då... För vissa människor kan ju säga fram, okej, nu är klockan 4:20, nu kan jag ta min första drink. Och det kan man ju göra varje dag. Mm. Så att säga.
Ja,
det är ju den andra vägen som man då möjligen skulle kunna gå.
Ja, såklart. Ja.
Och den är inte alls lika bra.
Nej. Men det är att de där grejerna finns och att det är så lätt att glömma bort dem. Och att han liksom,
och man
att
kanske är det ett tecken på att han är precis, det är väl det ett tecken på att han har inte varit så jävla deppig, har han inte varit. För då hade han ju blivit alkoholist, förstår du? Han är mer en vanlig människa.
Ja, men det tror jag han är. Men det är begåvat, tycker jag.
Men Champions League och sprit är ju ännu härligare för många. Kanske även i...
För somliga, ja. Men jag skulle säga att det är begåvat av personen som har gjort dokumentären att ta det där citatet, som förstås inte när det sker, när Claes Eriksson blir intervjuad i 8 timmar av den här dokumentärfilmaren, som jag borde veta namnet på, men det vet jag inte, det går att googla. Men den personen ser det här citatet och tänker, det där är hans gärning, det där är hans liv. Att inleda dokumentären med det, jag ska säga, jag har inte sett mycket mer av dokumentären, för jag är liksom i Frankrike med min fru, det sista hon vill se är en dokumentär om Galenskaparna, så vi får kolla på annat.
Men ni måste väl inte se alltihop för fan, men det är förklart.
Nej, men det blir ganska mycket så ändå. Men liksom, när jag var på gymmet och så såg jag Killinggänget grejen, för den kändes lite mer akut, liksom intressant att titta på och så vidare. Men att göra det där urvalet är också begåvat. Att lägga det först, det är att då vet man vad storytelling är. Det tyckte jag var liksom ruskigt begåvat.
Men det finns ju begåvade saker därför, och det kan jag tycka är kul att lyfta då ibland ändå.
Ja, men just eftersom liksom SVT Play bara vill kasta Ron Jeremy i ansiktet på dig och på mig, så vill jag liksom ändå räcka ut en försonande hand, eller liksom en försonande gest mot SVT Play och säga jag fortfarande älskar SVT Play. Om jag tittar tillräckligt länge nu på Killinggänget och Anders Eriksson, men det är gubbar bara två. Det kanske bara blir ännu mer Ron Jeremy. Det kanske bara ger algoritmen bränsle.
Jag måste säga att jag såg då en dokumentär, kortfilm är det, på SVT Play som golvade mig fullständigt. Det här är väl liksom den enda så att säga bryggan här.
Fan, vad härligt att vi är så jävla positiva idag. Jag gillar också. Det är många poddare och det är många liksom komiker som jag säger som mest liksom så här, man gör innehåll på det man tycker är skit, och det kan man göra som en ventil. Men jag tycker det är jävligt härligt att lyfta grejer också. Jag känner mig liksom, det är en fresh start på ett potentiellt kanonår, känner jag. Att ta oss an liksom den här första avsnittet med den här.
Ja, men det var en kille jag kände så här, han, den här människan vill jag jobba med. Nu har jag bara sett en grej och jag vet liksom inte så mycket om den här mannen överhuvudtaget.
Vad heter dokumentären?
Ja, dokumentären heter, nu ska vi se vad den heter.
Ron Jeremy, Hårt Sex.
Från Strandvägen till Rigagatan. Och då är det Christer, var tidigare fastighetsmäklare och restaurangägare. Efter 36 år i en sjurummare på Strandvägen blir Christer hemlös och flyttar till ett boende på Rigagatan som erbjuder hyresrätter till behövande äldre. På ålderns höst gör han ett återbesök på sin tidigare adress för första gången sedan han blev utslängd. Vi tas med på en resa som blickar in i hans forna liv, där känslor och minnen om det som en gång varit kommer tillbaka. Den här killen heter Theodor Solin. Jag vet faktiskt inte vem han är, men han är regissör. Och jag bara tittade på det, jag klickade på den, 10 minuter. Jag har ju någon slags, man hyser någon slags agg helt i onödan kanske. Men kortfilm har man ju aldrig omfamnat. Det är inte, det, och så här, det här kan man kalla kort.
Nej, det
är en kort dokumentär kanske man ska säga det här då. Men den är så jävla anspråkslös. Men därför blir den så otroligt bra. Jag var helt så här, helvete vad bra den här är. Nu vet jag inte om det här är samma Christer som är. Det kan ha baserats någon film på honom kanske, av Axel Pettersen. Jag vet inte, var det inte om en svartmäklare, tror jag han hade i någon
men hans moster eller faster, som han ofta jobbar med, Pettersen, spelar ju huvudrollen i hans näst senaste film. Nu, hans senaste film har ju fått då, där vi har sett, den har fått 9 Guldbaggenomineringar. Och Tommy Nilsson spelar väl en av huvudrollerna, alltså The Tommy Nilsson.
Jag kommer till, jag har jobbat med Axel Pettersen.
Det har vi verkligen gjort. Han var med och spelade in La Bamba med oss i USA.
Han tycker inte om air conditioning, minns jag väldigt starkt från hans.
Han hatar den där, var drag. Han lindar in halsdukar runt sitt huvud så att han såg ut som en mumie nästan. Det var liksom, man såg honom knappt
för
att han
ligger hade helt i linje med hans väldigt liksom kräddiga och då liksom hyllade konstnärskap.
Ja, verkligen.
Det är inte många framgångsrika eller hyllade regissörer som tycker om drag. Nej. Den saken är säker.
Och då menar vi drag, ja, men precis, när det drar från ett fönster. Nej. Ska du bli en framgångsrik regissör, auteur, inte fanns att Bergman är liksom på Fårö och njöt av att det var drag i hans hus. Det är så isolerat så lite.
De flesta framgångsrika och hyllade, pedestalade regissörer, de skulle kunna sitta en halvtimme på en restaurang och prata om hur folk blåser på med airconditioningen i Florida. Ja. Och att man alltid blir sjuk i Florida,
eller hur? Ja, verkligen.
Det vet man. Ja. Men då den här svartmäklaren, Christer, som nu liksom mer eller mindre, han är inte hemlös, men han bor ju liksom, han har flyttat från sjurummaren till liksom bara ett litet skrymsle då, någonstans på Rigagatan heter det. Ironiskt nog på något sätt, att den heter Rigagatan. Jag vet inte varför jag associerar det med fattigdom, men man kan ju associera det alltjämt med liksom mörker.
Var det i Riga Paul Holland det var?
Det kan det ha varit. Men det är liksom när Lars Winnerbäck åker till den där, han åker till Riga och spelar in en platta och blickar ut över den där liksom mörka floden där. Det är inte liksom
Krakow, tror jag det var.
Ja, det kanske det var. Men jag menar så här, det har någonting med det att göra. Men det är någonting med det där, för att han ska, här lockas man med att han då ska åka till den här sjurummen, och man tänkte, jaha, ska han nu få gå in där och liksom och få se det där.
Nej.
Han står bara utanför dörren. Det är allt vi får. Ja, här var det.
Ja, jag minns ju, och utan att rikta för mycket kritik mot det, för jag kommer inte ihåg den så mycket, men jag minns att du och jag pratade för flera år sedan om en dokumentär om Kent som gick på SVT.
Ska sägas, Fredrik, att Daugava är en flod i Lettland, och det hette väl Platta?
Ja, det kanske var så, ja. Men jag vet att han skrev väl om skivakrack, och skit i det då, men det, jag minns att du en gång riktade kritik mot en Kent-dokumentär där Martin Sköld återvände till Eskilstuna, stod utanför ett hus och pekade, där uppe bodde jag. Och så var det som var argumentet för att du inte tyckte det var bra att han inte fick komma in, utan bara stod och pekade på ett fönster. Men i det här fallet så tyckte
du... Jo, men Martin Sköld är ju inte en belevad, nästan hemlös gammal svartmäklare. Det är ju skillnaden.
Mycket kan man säga om Martin Sköld, men det är han inte, nej.
Nej, men så bara, det är någonting. Och sen så ligger han bara i sängen. Då får du väl vara en spoiler då, men det spelar ingen roll, det är 10 minuter. För det här det är mer hela tonen i den här fantastiska då kortdokumentären av Theodor Solin.
Helvete vad du är. Ja,
ja, jo, men han, positiv, han bara avslutar och säger... Ja. Han berättade om allt han har haft, och det var typ Ferraris och Lamborghini sen. Ibland undrar jag om verkligen fick jag någon glädje av det där. Och där slutar den bara. Och det var bara någonting som jag tänkte, nej, jag vill inte se mer om honom. Utan jag lyckades liksom så här, det var, ja, men då i, när SVT nu vill, den här algoritmen som SVT har anställt, bara vill liksom så här tvångs påstå
bruta
att
Ron
vi
Jeremy
vill ha liksom Ron Jeremy och hårt sex, så försöker man hitta andra nuggets. Så då kan man väl idag bara då hylla det på,
ja,
något sätt.
Men man, ja, undrar ju då om den här dokumentären kom till med, i syfte att göra en 10-minuters film, eller om det fanns andra ambitioner. Och så är den här filmaren så ballsy att han bara inser, vet du vad, det här håller för precis,
och där har du ju en brygga. Istället för att göra 3 timmar om den här Christer, så gör Theodor Solin bara då 10 minuter av det här.
Vi är denna vecka sponsrade av Dressman, och förra veckan snackade vi om linnekostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär, och så kan man tänka. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen, eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen. Och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan, med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Får jag bara någonting annat då som piggade upp, men också fick mig att ifrågasätta mig själv, ja, faktiskt, och vem jag är. Nyttigt. Och om jag verkligen måste vara den, ja, människan. Ja, det gör man ju ganska ofta ändå. Men då var det så att Ian Ziering, som spelade då, det här är ju länge sedan, men han spelade ju Steve, vet han väl,
i Beverly Hills. Det är nästan Eddie Medusa-tider det här, men det är tidigt 90-tal ju. Men det är inte på programmen riktigt, och det är inte Eddie Medusa.
Ja, men precis. Så sen gjorde vi en High Chaparral-avsnitt.
Vi hängde
honom,
där för honom i 2 dagar.
Man kan väl tycka vad man vill om det. vi var inte ironiska, men vi vill säga, i den serien försökte vi ju ta alla så här, nu ska vi ta folk på
som
allvar,
inte värd att ta
samman, som man någonstans känner att kanske man inte ska, de verkligen ta dem på
det,
allvar.
Det, precis, och det var väl det vi försökte göra, och ibland fanns det ju saker som då liksom,
ja, men den hade någonting, måste jag säga, bitvis hade den, för att det var just för att vi valde, den var absolut bättre egentligen, tycker jag, när vi träffade Ian Ziering eller liksom Philip Michael Thomas från Miami Vice, eller när vi träffade Charlene Tilton från Dallas, när man liksom träffade folk som kanske inte heller,
som du ändå fick kyssa, ja, det var väl, jo, det var lite, men, märkligt,
jo, men det var fan hennes initiativ, ja. Viktigt att poängtera.
Jo, vad fan, hur sjukt var inte det egentligen? Vad fan, du sitter i knät på
så
henne.
Så jävla sjukt var det.
Jo, men det är ändå så här, ja, men jag tänker lite utifrån hennes, jag blamear absolut inte, men hon var ju fullständigt medveten om att vi satt ju och filmade. Vi gjorde det här, och
jo,
sen
men hon
så
ville väl det då, tror
det
eller
kyssade. Jo men det hör ju inte till vanligheterna att amerikanska före detta superkändisar hånglar upp.
Hon är en av de få som ville det.
Ja, det ska jag hedra med.
Ja, men ska man säga, men jag tyckte så här, efter vissa tyckte det var kanske roligare när det hände mer och när man träffade Dennis Rodman som var galnar och så vidare. Men det var någonting med de där lågmälda porträtten där vi liksom gick på djupet med de här människornas intresse, och i fallet då Philip Michael Thomas hade han börjat spela in liksom, eller han hade skrivit barnlåtar tror jag, och ingen red flag på det, inte. Nej. Verkligen inte. Och sen exempelvis då med Ian Ziering, så tog vi väldigt mycket på allvar när han då satt och berättade om hur han värdesatte minnen så mycket. Han hade liksom, han hade någon jävla liksom något fotoalbum där, ja, han gick igenom. Det är en ganska enkel analys av vad ett fotoalbum är. Ja, men det är minnen. Mm. Okej. Okay. Ja. Mm. Men ja, så satt vi och tog det på allvar. Det gjorde jag, och jag mådde bra för att de...
Ja, men det är någonting, vet du, det är också, det handlar ju också om att amerikaner är bättre på. Det ska bli spännande nu. Jag såg faktiskt första säsongen Love is Blind, faktiskt, varför säger jag det, men jag har inte sett så jävla mycket liksom dating reality, men den såg jag och blev liksom golvad av den, för att amerikan, delvis för att amerikaner är så jävla bra på att vara verbala, att de är ju gjorda för reality tv på så sätt, och det kan man ju verkligen ifråga liksom, är svenskar lika,
alla amerikaner borde få det där liksom, det där retorikstipendiet för en, ja, enda svensk,
verkligen.
Ja, retorik finns väl också. Finns,
ja, det med, men även karamelodik kanske. För de är så jävla bra på det där. Men det kan man fråga, ska bli spännande att se då när det drar igång på Netflix med Jessica Almenäs. Är svenskar, klarar de av att göra det här? Är de lika bra på att klä liksom känslor i ord som amerikaner? Tveksamt. Det är spännande att se. Men det som var kul med kändisar som Ian Ziering, som är liksom en till synes ytlig man, men ändå liksom sättet de då pratar om, han pratar om minnen, creating memories, att det liksom, de försöker skapa, göra en vetenskap av dem. Du sitter med en svensk kändis som har ett fotoalbum och säger, ja, här har jag ett fotoalbum, det här är gamla bilder, punkt. Men Ian Ziering pratar om det där som att creating memories through the scrap, du vet så här, han ser det som en vetenskap, och det är kanske att man blir golvad av det för att det inte är ens eget modersmål. Men det är någonting, sättet han liksom ville klä det här i ord, som blev komiskt.
Men jag tyckte de var ganska fina, och det är kanske därför jag gillar den här Christer också. För det är liksom så här, det är lågmält och det är svårt. Som jag säger, om du liksom listar de där Chaparral-avsnitten på något sätt, så tror jag en Ziering kanske kom allra längst ner på listan.
Av tittningen,
men
precis.
Men det måste också handla om vad man själv... Jag bara tittar med det här med vad folk tycker om. Men jag kan känna själv att fan, det där skulle jag kunna tänka mig att göra igen på något sätt. Att träffa folk. Och alltså, det är väl också det där att alla människor har ett liv som, ja, är värt en dokumentär egentligen. Varför måste det vara ett chillinggäng eller vad det nu ska, ja, vara? Inget fel på dem, så att säga. Men då ser jag då Ian Ziering. Jag har sprungit in i honom några gånger. Eller hälsa glatt. Trevlig än. Kommer du ihåg oss?
Minns han dig? Är du säker på det?
Ja. Men det var för att, okay, han gick på samma gym som jag gjorde ett tag. Så att det var liksom, vi träffades. Så att då kom han fram någon gång och sa, do I remember you? Du vet, så här. Och sen förklarade jag. Och då tyckte han det var jättekul att vi hade träffat honom. Så vidare. Men han har ju alltid varit liksom, sen finns det någonting också som är intressant i hans personlighet, han liksom alltid, trots att han ville vara den här liksom jordnära personen som samlade på minnen, så var han liksom alltid tillsammans med Playboy-modeller och sen tog det slut. Ja. Det var liksom hans missbruk.
De kan man också bygga minnen med.
Ja, och man kan vara jordnära och tillsammans med en Playboy-modell också, som sagt. Så det är inget problem med det. Men nu har jag då, jag började följa honom av någon anledning. För jag tror att han hade varit i Stockholm. Han åker ju runt.
Comic-Con liknande, ja, precis.
Ja, men absolut. Jag kan fan det där, kan jag förstå. Jag hade till och med tyckt det var kul att gå med dig på någon sån där. Och stå liksom och hälsa på gamla liksom. Titta, där sitter då liksom han, den här Jason Priestley, Jenny Garth och allt vad de hette.
Som där sitter Robert Englund som spelade Freddy Krueger.
Ja, men han är nästan för stor, känns det som, för de där, om man,
ja,
jämför.
åker på sånt, han åker på sånt också. Men jag var chockad över, att Elijah Wood väl, som spelar Frodo i alla de här sakerna.
Ja, han är för stor, känns det.
Att han var i Solna på en sån här grej nu. Ingen shame på, liksom, i det förstås. Och det är jättekul för folk som åker dit. Han sitter, han badar väl i pengar. Och liksom, han, ja, jag fattar.
Ja, men en kille, ja, det kanske han gör då. Men en kille som var, hade barn på samma dagis som mig var manager för typ Dolph Lundgren och massa andra. Nu är väl Dolph liksom fortfarande då lite mer household. Men hans jobb vad är då att ta hand om den här typen. Skulle du och jag göra en High Chaparral igen så skulle vi ringa honom så att säga. Okay. För han har access till den här typen av människor. Ja, men då berättar han att vissa av dem där får 60-70 tusen dollar per sån här Comic Con historia.
Ah, okay.
Då blir det ju mycket pengar om du gör liksom.
Men jag tänker att Elijah Wood som har gjort så mycket, alltså han, alltså alla de här filmerna han var med.
Jo, men folk vill väl ha mer pengar. Det är inte
omöjligt. Vill de och alla vill inte åka till Solna ändå och så liksom skaka vara med, ta selfies.
Men singel Elijah Wood, så han får väl ligga kanske.
Ja,
också.
Möjligen då.
Men han kanske inte är singel men får ligga ändå. Jag vet inte. Men det finns mycket som kan locka.
I'm serious.
Ja, men då såg jag bara nu och började följa honom för att ta på Instagram och insåg så här, men han har fått barn.
Kul.
Hans dotter är 12 år gammal. Han är frånskild. Ingenting att säga om det. Nej. Det är även jag. Ja, men han sådär, det har väl liksom gått liksom dåligt, känns det som då, ganska snabbt med den som är mamma till hans barn.
Kanske.
Får jag känslan av, orkar inte kolla upp det. Men han har fortfarande den här tonaliteten av att han liksom, han är liksom, kanske, vad man vill säga, det låter väl dissande, liksom inbillat insiktsfull på sin
Instagram. Hans självanalys är lika liksom grundad som Eddie Medusas möjlighet.
Det är fruktansvärt ung.
Ja, okay.
Han är 60 år gammal. Men häromdagen så åker han då, tror jag, på Sunset Boulevard. Och det här, de här liksom gängen som kommer då på så här, små motorcyklar, alltså minimotorcyklar, de har jag själv stött på så att säga. De kommer liksom 8 stycken bakom en och de, ja, men det är väl liksom det är liksom någon grupp liksom hobby de har då. Motorcyklar har väl inte ens att åka i grupp, motorcyklister. De tycker det är
flock,
kul.
Ja, det är ett flockdjur.
Ja, det är ett flockdjur, precis. Ja. Men då är de här lite mindre. Sen av någon anledning, vet man inte riktigt vad som har hänt, så har liksom har de blivit arga på Ian Searing har blivit arga på dem. Kan man tänka sig att han liksom har liksom gett ett fackfinger till någon av dem eller vad som helst. Men det här sker då på, liksom inför liksom öppen ridå inför väldigt många människor. Jaha. Så kliver du, ja, men tänk så, hade det där hänt? Nu är de arga på mig, de stannar. Då hade jag bara antingen tryckt gasen.
Men okej, okay, så jag har bilden klar för mig nu. En sering ut och åker bil. De här motorcyklarna, små motorcyklar här lilla, det är inte Hells Angels vi pratar om, utan det är något
annat.
Nej,
men det är liksom unga gäng. Människor som man inte vet. Man vet inte om de är liksom.
Ja, man vet inte riktigt vad man har dem så att säga. Men de omringar då honom med bilen för att det har skett ett utbyte av aggressioner på det.
Ja, någon slags omringning. Ja. Men jag säger, vad hade det där skett? Jag är inte säker på att de riktigt omringar, utan hade Ian Searing velat så tror jag han hade kunnat tryckt plattan i mattan och dragit därifrån, ja, så att säga. Och det kryllar ju av snutar där, så det känns som att då hade väl det där gänget gett upp. Ja. Men det är någonting, och jag säger det där kan vara dåligt, men han, och det är vad jag hade gjort, det är vad du hade gjort. Eller så hade man bara suttit kvar i bilen och skakat.
Ja, garanterat. Ja.
Hans dotter var ju också i bilen. Amerikanska män, många. Och detta kan man då, man kan ju liksom garva åt det och kritisera det och det här liksom mans man-aktiga som amerikaner har, provide for the family, det finns ju någonting i det där som liksom är stockkonservativt. Ja. Ja. Men jag kände ändå när jag såg det han gör då, att han öppnar liksom dörren, kliver ut och tar sig an de här 6-7 killarna.
Hur då tar sig
liksom
an?
De bara, ja, men liksom, det blir ju liksom handgemäng deluxe, de slår ju honom på käften hur många gånger som helst. Det finns ett klipp, man kan kolla på det här. Men det är liksom riktigt tumult.
Men vi får lägga det på Insta då. Vi lägger ut dem avsnittet på torsdag morgon.
Ja, men det kan man göra. Men man kan också förstå. Jag hoppas jag pratar tillräckligt moleriskt här. Men det är alltså en man, amerikan. Han är 60. Han ser ut som 31. Ja. Han är vältränad. Men öppnar dörren, går ut. Och sen får han så jävla mycket stryk. Men slår liksom själv mot dem. Och sen till slut tar han sig över det till andra sidan. Och det här är en jätteviral grej, framförallt i USA, för han är liksom, här är han ju ändå lite household allt jämt.
Han var med i Dancing with the Stars och sådär.
Ja, men det är även så här, jag tror att det är även svenska tidningar har liksom säkert publicerat nyheter om det här på något sätt. Men när jag såg det där så fick det mig ändå tänka på mig och även på dig.
Jo, men för bara säga, han ger sig i bilen, det blir handgemäng och de pucklar på honom, han pucklar tillbaka.
Han sticker ju därifrån, han inser till slut slår han sig ut där, för han inser att han inte kan spöa sju stycken.
Men hans dotter sitter då fortfarande kvar i bilen eller? Han lämnar dottern i bilen.
Jo, men det, jag måste ändå säga, det är ganska givet att de inte ger sig på henne, tror jag. Det är någonstans inte. Jag
vill bara, inte viben, nej.
Nej, men jag vill bara säga, det är ändå någonting i det där. Som jag tänkte då att, jaha, vad idiotiskt, varför gör han det? Men hur lite av det där man har i själv. Man kan ju antingen, man kan ju bli Will Smith naturligtvis, och då är det ju liksom bananas, för det känns som att det finns något annat i det där, eftersom där handlar det om att han liksom ska slåss för sin fru, även trots att hon liksom inte har beställt ut det, utan han bestämmer att frun jag äger, ja, i princip, ja, gör det här.
Ska försvara sig,
ja. Men här är det ju någonting med att en serien känner, så här gör man bara inte mot mig, och kanske mot min dotter också.
Men det, ja, men det är lustigt, ja, och det finns ju förklaring till det här, men för mig finns ju liknande liksom situationer av att man tappar det, men enkom mot materiella ting, och det är ju för att det materiella tingen slår ju inte tillbaka, alltså man har ju,
ja, eller sig, precis, eller och sig själv liksom, alltså, så att,
ja,
säga, det är väl materiella.
Nej, men du vet så här, jag skulle igår slänga ner någon återvinning i någon soptunna, så var kartongen lite för stor för hålet i tunnan, och jag blev så jävla,
du borde göra en dokumentärserie om världens bästa återvinningsstationer.
Ja, kanske, men jag blev så jävla, du vet, då blev jag så irriterad, står och stampar,
pimp my återvinningsstation, eller bara den här, vad heter den, när det var,
men jag står och skriker, det är så jävla typiskt att du inte kan gå ner i det där jävla hålet. Du vet, och det är liksom en 30 sekunders, ja, men situation på 30 sekunder när jag knappt är vid medvetande, för jag är så rasande, och det sker från ingenstans, och sen går det över ganska snabbt, men under de 30 sekunderna är jag liksom inte tillräknelig. Det är väldigt tur, tror jag, att jag inte har en searing i mig, för då kan man ju rikta det där mot människor på motorcyklar omkring en, för då...
Ja, men jag vet, men jag menar den här att för sig själv har vad det gäller ens är liksom respekten.
Jo, men du kan ju garantera att en människa per dag dör ju, eller dödas, på grund av att de har en searing i sig. De går ur bilen, de möter liksom en kniv eller en pistol. Oj då.
Jag säger bara, det kan också finnas den andra sidan av myntet, är ju att man känner att, ah, fan, jag står upp för mig själv. Kanske de här människorna lär sig en läxa också. Jag menar att det var, när jag såg det där, jag vet inte vad jag ska tycka, men jag kände så här, ja, på ett sätt är det då den här, liksom, så här stereotypiska amerikanen, eller det finns väl andra så nationaliteter eller andra typer, ja, av män i Sverige också.
Du skulle kunna säga exakt samma sak om citat män från Balkan eller vad som,
ja,
helst.
Men även vissa typer av svenska män, såklart. Det finns ju folk som bara gör det där för att de har det i sig.
Mer Eddie Medusa än Povel Ramel.
Alltså, jag har liksom aldrig slagit. Jag är liksom hyfsat stark dock, och liksom så här boxats en del nu och så här, men ändå, det handlar liksom ingenting om huruvida man har tränat, stått på en treadmill i Frankrike och liksom så här kastat tunga grejer på återvinningen, utan så här, när man kommer ut där, så måste man ju plocka fram djuret i sig själv bara. Och det är något jag tänker, jag har det inte alls. Jag hade ju nästan så här, om de hade öppnat dörren och sagt, ja, men slå ihjäl mig då. Eller du vet, jag hade bara sagt, ja, du, vad fan ska jag göra? Det är väl rimligt, eller inte rimligt, men jag har...
Men jag tror väl att den enda människan vi har nämnt idag som har hade djuret i sig var kanske Eddie Medusa då.
Kortfilmaren Theodor Solin.
Ja,
han har definitivt inte i sig.
Nej, det är väl så. Det är väl som, ja, det är väl, mänskligheten kan delas in i två, etc, etc. Djur och inte djur. Maila oss gärna till podcast@podden.com. Vi tycker om...
Ska vi avsluta med far, jag kan inte få upp min kokosnöt?
Eller ska vi avsluta med mera brännvin av Eddie Medusa?
Så är det. Det får det bli.
Det får det bli. Vi plockar fram djuret i oss, och vi ser fram emot ett jävla härligt 2024 med alla er. Det är inte klokt att ni är med oss, men vi är så jävla glada för det. Vi hörs igen om en vecka.
Hejdå! Hej!
Det jävla tjatande om alkohol. De säger att det är något som vi inte tål. Men brännvin, det är nyttigt som själve fan. Jajamän. Och om våran lever slutar att fungera, åker vi till USA och får den opererad. Ja, det är sant det. Mera brännvin. Mera brännvin. Mera brännvin. Mera brännvin. Mera brännvin. Bara slå mera brännvin. Mera brännvin. Jättemycket brännvin. Mera brännvin. Mera brännvin. Om vi filmar någonstans får vi gratis ambulans. Mera brännvin. När fredagen kommer super vi som jävla svin. Och när vi börjar spya då är festen fin. För brännvin.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.